Vi kommer att ha ett tema här för förkunnelsen under söndagarna framöver i september om anden. Och vi började ju redan under församlingshelgen förra helgen. Och då hade vi, jag upplevde att många tyckte att det var goda samtal där vi fick dela kring varandras erfarenheter utav vad anden har gjort i våra liv. Men också tala om den längtan vi har efter att få upptäcka mer. Nu ska jag predika ifrån en av de här verserna, eller ett sammanhang lite kring den här versen också, ur andra Timoteusbrevet 1. Och då blir de första 8 verserna i andra Timoteusbrevet 1. Och kanske går jag lite vidare än det här temat. Och är det någon som undrar efter den här röda tråden, varför talar han om det här och det här och det här, så är det att jag försöker lägga mig ganska nära bibeltexten och vad texten talar om. För att jag upplever att det finns så mycket som rör vid våran situation i den här texten. Så vi läser. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd att förkunna löftet om liv i Kristus Jesus. Till Timoteus, mitt älskade barn, nåd och barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig, den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike, och som nu, det jag är övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Paulus befinner sig förmodligen i Rom, i fångenskap. Och han är övertygad om att han inte har speciellt långt kvar i sitt liv. Att han kommer bli avrättad för sitt sätt att tjäna Jesus. Och han skriver här till Timoteus ett innerligt brev som, där det inte längre finns tid att liksom skjuta upp väsentligheter, utan gå rakt på sak i det som är viktigt och angeläget. Jag undrar om Paulus inte frågar sig om hur det hade blivit med hans liv och han gjort igen egentligen. Om det, hans liv skulle vara som att skriva på vatten, att när man liksom lyfter pennan så är allting utsuddat. Timoteus befinner ju sig i Efesos, en viktig handelsstad, och som också hade blivit ett viktigt centrum för den unga kyrkan. Paulus hade verkat där i 3 år, och genom sin verksamhet där så hade då evangeliet fått sprida sig över hela regionen. Men nu har han fått lämna Timoteus i stan för att göra klart arbetet där. Paulus hade lagt liksom som en grund, och nu skulle han bygga upp en ordentlig kyrkobyggnad med eget, med lokalt ledarskap. Och ni förstår att jag pratar inte om själva byggnaden utan församlingen som struktur. Men det fanns ganska starka krafter som ville komma in och så att säga kapa församlingen och använda den för sina egna intressen och syften. Och det fanns stora utmaningar kring hur man skulle leva med varandra och andra frågor. Så risken var att det Paulus liksom byggt upp skulle liksom bara sköljas bort med, utav tiden när Paulus själv var tvungen att lämna. Men ändå där tycks det finnas en del tillförsikt. Timoteus hade det inte så enkelt. Det var ju stora skor liksom att fylla efter Paulus. Och Timoteus var ganska ung och kanske inte liksom formellt meriterad på samma sätt som Paulus. Och ifrågasatt i sitt ledarskap då utav de som ville tränga undan honom för sin egen förkunnelse. Och Paulus får försöka göra sitt bästa för att uppmuntra honom. Och jag tycker här vi möter ett riktigt skolexempel på gott ledarskap. Ett sånt där som någon ledarskapskonsult kunde ta 2000 kronor biljetten på konsert och kongress och föreläsa om. Och kanske bjuda på lite kaffe i det där priset också. Men vi får det nu mer eller mindre gratis utav Paulus. Och det är tre saker här som jag tänker att alla som skulle vilja påverka sin omgivning på något sätt har orsak att jakt på, oavsett om man är arbetsledare eller lärare eller förälder eller överhuvudtaget har människor omkring sig som man vill påverka. De här tre punkterna handlar om för det första medkänsla, för det andra uppmuntran och det tredje förmaning. Paulus säger där till Timoteus: jag minns dina tårar. Ibland hamnar vi i situationer och i möten med människor som har det riktigt svårt. Och vi känner oss kanske inte alltid mäktiga att själva liksom förändra eller förvandla situationen. Vad ska man göra? Hur ska man bete sig? Men bara det, jag minns dina tårar. Att bekräfta att man tar in det som finns hos den andra människan. Man ser det och man känner med den personen. Att bli förstådd, det har en märklig effekt hos oss som människor. Och det är så viktigt. Det andra Paulus går in på här är att jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig. Och uppmuntran, det är ju ett så kraftfullt redskap när den är äkta. Och jag hoppas att vi alla har fått uppleva den här känslan hur stegen går så mycket lättare de här dagarna som vi fått en efterlängtade eller kanske överraskande uppmuntrande ord. Jag tänker bara på i veckan när jag ringde in till teknisk support kring en pryl och jag var ganska irriterad över att nu strular det här igen och sen ska man klicka sig igenom alla så här telefonväxlar och så där. Så presenterar jag mig och ärendet direktör och så får man då säga: vilket vackert efternamn. Jaha. Och det var liksom så där. Tjurigheten liksom kom av sig någonstans. Ja, men uppmuntran, det är väldigt effektivt faktiskt. Och vi har väl alla hört talas om det där att man ska komma med 5 gånger mer uppmuntran eller 5 gånger mer positiv feedback än en negativ feedback. Att det ger den största påverkan och effekt om man ska lyckas till exempel fostra sina barn. Och jag skulle gärna vilja möta den förälder som lyckas med det. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Att förmana, Bara själva ordet förmaning, det har en lite negativ klang i mitt huvud. Men i grund och botten ryms det något otroligt positivt där. Det handlar ju om att man ser en slags potential hos en annan människa. Det finns liksom ett utrymme att nå längre, att växa. Och man ser den här potentialen. Och rätt ord i detta kan verkligen ge inspiration för en människa att liksom få bli det här som man faktiskt någonstans bär inom sig. Och den här överbetalda ledarskapskonsulten hade kanske förmodligen stannat vid de här redskapen. Medkänsla, uppmuntran och förmaning och hur det kan ge oss inflytande i människors liv och hur vi på något sätt kan styra upp en verksamhet efter våra intressen eller vad det nu handlar om. Men jag känner i det här att jag måste varna för risken att behandla människor som verktyg. Och jag möter när jag läser Paulus skrift här att här finns det verkligen ett genuint intresse för Timoteus och den situation han befinner sig i. Det är skrivet om i verklig omsorg om honom, inte bara för att han ska bli en effektivare medarbetare. Paulus använder i ett annat sammanhang den här, jag tycker det är Bibelns vackraste ord om Gud, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Om man möter en människa som ett verktyg som bara är intressant för att använda för en speciella andra syften, då lämnar det en ganska trist eftersmak. Men när man möter en människa med genuin omsorg, ja, men det finns något gudomligt i det som lämnar en god eftersmak i munnen när människan kommer till sin egen rätt. Min fråga när jag konstaterar det här blir ändå, och nu kanske jag blir smula filosofisk här, om nu både Gud och Paulus har en sån omsorg om Timoteus, hur kan de då vilja leda ut honom i en tjänst där han ska bära lidande för evangeliet? Och här handlar det liksom inte om bara att sitta av tråkiga möten eller någonting annat sånt där lidande. Utan ett riktigt lidande, risk för att bli fängslad, piskad, kanske till och med dödad. Tanken med våra liv, det är ju att vi ska bli mer lika Gud. Vi är skapade till hans avbild. Och något högre mål för livet på den här jorden, det finns inte. Gud är kärlek. Och i kärlekens väsen finns det alltid någonting utgivande. Som i en värld som är så trasig som våran kan vara riktigt smärtfullt. Men det är en smärta som får bäras med kraften ifrån Gud. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Kan man gjuta modlöshet i fienden är segern vunnen långt innan slaget sker. Och vi är alla indragna i det stora uppdraget som vårt samfund sammanfattar med orden hela evangeliet till hela människan över hela världen. Och vi hör om väckelser på andra platser på vår jord där människor kommer till tro. Men har kanske ganska svårt att tro att det skulle kunna ske här. Vi förväntar oss små framgångar och är glada om vi kan undvika svåra förluster. Men jag tror att Gud tänker större. Men det kommer inte att ske utan motstånd. Kanske är det här banalt i jämförelse med situationen i Efesus och för Paulus, men ändå. I torsdags här var jag och Josefin med baptistpastorn Frida Blomberg heter hon. Och vi serverade våfflor till människor som gick förbi baptistkyrkan. Egentligen skulle vi vara på något av torgen som vi fått vara lite grann i våras, men nu var det stadsfest. Och av någon orsak tycker de att alla andra föreningar kan vara med på den här stadsfesten, men kyrkorna får inte vara med. Och det är ganska så märkligt. Och jag tänker att det är en del av det motstånd som finns. Och då kunde man ju tänkt så här att nej, nu får vi inte vara på vår torg, nu lägger vi av. Men Frida är inte riktigt så av den sorten, utan hon säger nej, men nu har vi inte bara vårt vanliga torra fika här, utan nu gör vi våfflor så det luktar riktigt ordentligt. Och så står vi på baptistkyrkans tomtar, där kan de inte klaga på oss. Och så pratar vi med folk som kommer förbi, och vi fick väldigt många goda samtal. Och det gick åt rejält med våfflor. Och jag tänker speciellt på en man i permobil där som var väldigt intresserad av både gudstjänst och alfakurs och annat sådär. Att inte ge upp bara för att det är lite motstånd. Ibland när vi sneglar på våra grannar kan vi bli modlösa och undra om vi har någonting att ge till dem. Är våra egna liv så avundsvärda att de skulle vilja bli som oss? Är livet i Citykyrkan så mycket mer intressant än livet på golfbanan eller bandyklubben? På den sista frågan kan jag svara att det blir syrefattigt om vi tror att församlingslivet bara handlar om de kristnas egna mys. Men vi är ju här för att förändra världen. Vi står i ett uppdrag och ett större sammanhang. Och drabbas vi av det, så är det mer spännande än någon annan miljö. Människor behöver verkligen Jesus. Och om man inte märker det förr, så gör man det när man ska lämna allt man har samlat ihop, alla kroppsliga krafter, alla man haft nära, och möta döden. Det här temat vi har nu då under om anden. Problemet att tala om anden tycker jag är att det är väldigt svårt att avgränsa sig. Vi möter anden ifrån åtminstone andra vers där det står att anden svävade under vattnet i den här bibeln. Och rakt igenom gamla testamentet, Jesus liv, hans uppståndelse, livet i den nya kyrkan. Anden är med överallt. Hur ska man kunna tala om anden på ett vettigt sätt? Ja, vi får se hur vi lyckas med det. Men det är så viktigt. Förra helgen så tog jag upp tre bilder utav hur Gud är funtad. När vi liknar honom vid ett ägg, som Gud som fader, son och ande då, som har tre komponenter, och vatten som kan vara is och ånga och rinnande, och ljus. Där det finns den här lågan, det finns den här strålningen från lågan, och det finns värmen som vi kan uppleva på vår hud. Ja, ni förstår bilden utan att jag behöver lyfta fram ljuset. Och jämförelser kan vara lite haltande, men jag har stannat upp inför den här bilden utav ljuset. Hur anden för det som är historiska händelser och kanske lite teorier om tillvaron, och gör det till någonting som verkligen är liv hos oss. Att anden verkligen gör all skillnad. Anden innebär att Gud är med oss. Och här talar Paulus om kraftens ande, som gör att det blir mer än teorier och historiska händelser. Och jag tänker att Timoteus kunde få uppleva den här kraften i form av mod, tillförsikt och glädje mitt i en situation som skulle kunna kännas hopplös. Det finns en speciell kraft i precision. Jag har försökt att snickra ihop ett förråd under sommaren här och märkt att det finns ett visst kraft i hammarslagen, i synnerhet när de träffar min tumme. Men det blir ännu mer kraft i hammarslagen när jag tar en 3-tums spik och träffar rakt på huvudet. Och den tränger in djupt i träet. För kraften ifrån en tyngden i hammaren, går ner i en liten, liten spets och tränger in där den ska. Och de här spikarna kan bära upp tjocka reglar och hela strukturen i förrådet. Anden vill förse oss med kraft, inte bara en allmän kraft som slår över hela tillvaron, utan en precision, så vi också kan få uppleva en vägledning och få uppleva hur vi är rätt människor på rätt plats och som gör rätt saker. Och det finns en väldigt skön känsla i just detta. Att uppleva hur anden leder oss till det. Där vi gör stor skillnad. Andens kraft kan komma till uttryck i det som går långt över mänsklig förmåga. Vi ber ju, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och anden ger förutsättningar för att himlens spelregler ska gälla redan här. Och det kan komma då till uttryck genom helande till ande, kropp och själ. Jag tyckte det var så spännande att få lyssna innan sommaren här till Anders som beskrev hur hans knä blivit helad. Och jag gillade den här på en gudstjänst vi hade här i maj. Jag gillade sjukgymnastens kommentar när han inspekterade det där helade knät. Att han som sjukgymnast hade svårt att konkurrera med Gud själv. Ja. Det är ju sant. Det står också om kärlekens ande. Kraftens och kärlekens ande. När man som Timoteus har personer som försöker kapa församlingen och skjuta ens ledarskap i sank, är det, jag kan tänka mig i varje fall att det skulle vara lätt att släppa fram destruktiva drivkrafter i det här. Men kärleken är en mycket starkare och mäktigare kraft än de här destruktiva drivkrafterna. Och jag hör, ja men titt som tätt, personer använda uttrycket, jag fick en sån här kärlek till den här människan i samband med att någonting viktigt hänt. Jag tänker att ni kanske också har varit med om det. Att ni mött en människa och nästan blivit lite överraskade av hur Gud väcker en kärlek till den människan igen. Och det händer att Gud lägger människor på våra hjärtan på det sättet. Och i bön med uppmuntrande ord, i praktisk handling, kan vi få ge uttryck för den här kärleken. Och kärleken, den behöver inte alltid vara nyttig i sig så att den leder till andra resultat. Den har sitt eget värde. Men ändå så har den förutsättningar att förändra så mycket. Goethe sa, inget är värre än handlingskraftig okunnighet. Jag skulle vilja säga, inget är värre än handlingskraftig kärlekslöshet. Den som växer i kraft måste också växa i kärlek. Och många ledare har fallit när gapet mellan handlingskraft och kärlek blivit för stort. Och må vi i det val som väntar oss i september här när vi väljer ledare i vårt land finna ledare som inte bara har handlingskraft utan som drivs utav ett rätt hjärta. Paulus talar också om självbesinningens ande. Och det tvingar mig liksom att tänka efter, vad menar han egentligen? Ibland så gör vi oss föreställningar om att anden i första hand verkar i det extatiska. När vi, en människa liksom tappar kontrollen över sig själv. Och det väcker ju kanske lite extra intresse när någon till exempel då faller till marken under andens kraft. Men Om man tror att anden bara verkar i extasen har man skapat alldeles för snäva ramar där man kan möta honom. Inom mig har jag i varje fall olika röster som ibland konkurrerar om inflytande. Och vår kropp ger oss viktig information om våra naturliga behov av mat och sömn med mera. Vår nyfikenhet och intresse kan väckas av både sånt som man bör och sådant man inte bör intressera sig för. Och någonstans inom oss har vi alla en röst som ropar, men jag då? Som ropar på bekräftelse och uppmärksamhet för den egna personen i alla situationer. Och vi kan slitas åt olika håll och vårt inre är långt ifrån alltid ett rofyllt ställe. Självbesinning kan handla om att tala vänligt och tydligt till det där inre barnet som skriker efter uppmärksamhet. Att det kanske inte är vår tur just nu. Att man får lugna sig lite grann, ha lite tålamod. Under självbesinning så slits vi inte i tu. Vårt inre får en gemensam färdriktning. Det blir som Sveriges VM-lag i matchen mot Schweiz. Ett väloljat maskineri med ett tydligt mål. Min erfarenhet det är att anden inte kontrollerar oss på ett sätt som gör oss passiva som människor utan myndig förklarar oss. Och det är bara myndiga människor som kan säga som Jesus: Fader, låt den här bägaren gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill utan som du vill. Självbesinningen handlar ytterst då om en Guds besinning. Att Gud får inflytande och rodret i vårt liv. Jag tror också det här kan handla om andliga vanor. Att hitta rytm och puls som ger stadga i vårt liv och inriktning. Vidare så säger Paulus där: låt Guds nådegåva flamma upp igen. Och det var egentligen de här orden som fick mig att stanna upp inför det här sammanhanget. Jag har hört om berättelser om både människor och församlingar som efter en tid av kamp och bön fått uppleva Guds ande på ett nytt sätt. Och jag tror att också vi i Citykyrkan har mycket mer att upptäcka genom bönen. Men just den här texten, den utmanar mig att ta tillvara på det som redan har blivit givet. I första Timoteusbrevet 5 och 14 uppmanar Paulus Timoteus att ta vara på nådegåvan. Och här säger han, låt den flamma upp igen, och i Bibel 2000, blås liv i. Jag får någonstans känsla av någonting som blivit försummat. Och kanske är det till och med så att tillståndet har förvärrats. Jag tänker att Gud verkligen redan har gett oss utav sin ande. Och min bön är att det ska bli normalare att vi får vara i tjänst i de gåvor som Gud lagt ner i våra liv. Att det blir vanligare att någon berättar en bild, ett bibelord, en sång som de tror anden påminner om och som kan betyda någonting för någon annan. Att vi får vara med och se igen och igen människor bli friska när vi lägger händerna på dem. Att vi får så mer av uppmuntran, omsorg, vägledning och så vidare. Både när vi möts som församling och alla andra timmar när vi befinner oss i andra miljöer. Det är förmodligen uppenbart för alla redan. Men jag vill ändå säga att pastorn själv är helt oduglig till att ensam göra det Gud vill att vår församling ska vara med om. Ska vi röra oss ur den fläck vi befinner oss, så är alla lika viktiga. Och det spelar lika stor roll hur du överlåter dig till detta som någon annan gör. Hur ska vi då uppleva denna kraftens, kärleken och självbesinningens ande? Paulus talar om hur Timoteus tog emot en andlig gåva. Att rustas för att göra det speciella uppdrag Gud hade gett honom genom handpåläggning. Det kan jämföras med när vi installerar pastorer i församlingstjänst idag. Och just den här gudstjänsten så ska vi inte installera några nya pastorer. Men vi har tänkt att eftersom vi vill tjäna Gud med hela våra liv, så behöver vi få leva i den kraft han ger oss. Därför kommer vi erbjuda alla som så önskar att komma fram och bli personligt välsignade med en hand på din axel denna gudstjänst. Till sist, några nycklar för att verkligen kunna ta emot vad Gud vill ge. Jag tror att det handlar om att ge upp självtillräcklighet. Att i lydnad finna den riktning Gud satt ut för ditt liv. Och att våga gå in i det oprövade. Självtillräckligheten handlar om när det verkligen gäller. Vågar jag då göra mig beroende av Gud? Eller tänker jag att jag själv ska kunna reda ut allt? Saliga de som är fattiga i anden, säger Jesus. För de har kupade händer i någon mening för att kunna ta emot det Gud vill ge. Ett liv med anden innebär att bli indragen i Guds verk, att vara i tjänst för andra. I denna tjänst finns djup glädje och mening, men också lidande. När vi ställer oss i Guds tjänst får vi erfarenheter av att bli använd av honom. Och det stärker vår tro och gör det möjligt att ta emot mer av vad han vill se i våra liv. När vi möter svårigheter ska vi också få kraft att klara av dem. Att rent faktiskt och praktiskt stanna upp och försöka lyssna till vad anden talar om när vi ber för något speciellt, det blir en träning att lyssna till hans röst. Och att bjuda in anden när du öppnar din bibel, att be att han lär dig något nytt och ta med och tillämpa vad du lär, kan bli en väldigt spännande upptäcktsfärd den här terminen. Träning ger färdighet i att urskilja andens röst och tilltal i våra liv. I såna här äppelsäsonger som vi går in i nu, så tänker jag på såna här äppelkonnässörer som kan skilja mellan 35 olika äppelsorter och identifiera var de kommer ifrån. Och det beror ju på att man i sådana fall har smakat på en hel del äpplen. Och det finns ju konnässörer inom väldigt många olika områden. Men lite på samma sätt är det med anden. Ju mer vi smakar av, ju mer vi prövar, ju mer vi gör, desto tydligare kommer det också bli när anden talar till oss. Och vi kommer få upptäcka allt det goda, allt det sköna, allt det vackra som han har för oss, för vår församling och för våran stad. Himmelske far, lovar dig för det sanna påminner oss om i bibelordet här. Om att du ger inte en sten när vi ber om bröd. Och du vill ge utav din ande när vi ber om det. Så låt oss nu få erfara mer utav kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Amen.